When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Välkommen till en ny vecka och därmed oftast ett nytt avsnitt av den här podden som heter Vinskolan. Våra avsnitt har, enligt vår statistik, varit försenad bara 3 gånger. Vilket innebär att vi har en felmarginal på vår släppfrekvens på ungefär 4,2%. Så om det här inte är en av de här 4,2%, 4,4 om det då var så att det råkar släppas, så släpps det här avsnittet med stor sannolikhet klockan 06.30 en torsdagsmorgon.
Bra start!
Bra start! Däremot så är det 100% av gångerna därmed garanterat 2 personer, Carl Johan och Mikael, som pratar under avsnittet. Av efternamnen att döma är sannolikheten för släktskap stor. Vi får fastställa det här vid kvalitativa intervjuer för att komplettera och kvantitativa data, eventuellt DNA-test. Tesen ses dock som stark. Ja, hörru, det här avsnittet handlar om statistik och vin. Och det kommer vi prata, det blir inte kanske riktigt lika intervjuigt som det är bra, utan vi kommer prata lite om statistik och vin. Och du har tagit fram lite information och så här om det. Det finns mycket man kan gräva vidare i det här, ska jag säga direkt. Och vi kommer kanske skrapa på ytan på mycket av det. Sen finns det mycket att ha åsikter kring om det här. Och jag ska säga, jag är lite rädd för avsnittet. Det här är statistik. Det kan bli full fart i åsiktsmaskineriet. Hej pappa.
Hej.
Ja, hej.
Men det är ju därför statistik är så spännande. Ja. Det är livsfarligt.
Det är livsfarligt.
Och ganska kul. Ja. Jag tycker också det är kul faktiskt.
Ja. Men varför, vi kan väl börja så, varför vill du göra det här avsnittet då?
Ja, därför att vi är omgivna av statistik och experter som uttalar sig om olika saker. Ja. Och statistiker som sammanställer. Och alltså jag fick ju lära som journalist, i journalist får man ju lära sig att man ska vara försiktig med all statistik. Mm. Och det har väl andra hört också. Och jag är jättestor skeptiker till allt som får siffror i fasta tal, liksom 225 000 stycken. Mm. Eller 32% har.
Mm, just det.
Och massa annat sånt. Och experter som man intervjuar. Mm. Som säger, ja, nu är det faktiskt på följande sätt. Och det, man har ingen aning om varför de säger så. Eller om man anlitar forskare och säger så här, ja, forskare påstår. Det är så här, allmänt forskare påstår att, säger att. Och så blir de intervjuad för att förstärka någon tanketeori som de har i en artikel. Mm. Journalister är väldigt bra på att utnyttja det här på gott och ont. Mm. Och statistiker och andra är väldigt bra på att dra nytta av journalister för att föra fram både bra och dåliga idéer.
Mm. Du är både expert och journalist. Mm. Skjuter du själv i foten under det här avsnittet? Ja. Det är det vi kommer göra.
Ja, men jag förhåller mig inte så mycket med till statistik kanske. Men som expert blev jag ju ibland tillfrågad.
Aha.
Och jag har ju uttalat mig som Mikael Mölstad då.
Ja, det är bra.
Ja, men i tidningen står det att jag är en expert.
Ja, det är bra. Men det är det ju, eller?
Ja, men alltså, jag vill inte, det låter som om han är expert så kan man uttala sig för det här inom det här ämnesområdet på den här frågan. Tala för alla.
Då är det sant.
Nu tar det då expert. Är det plötsligt sant. Och det, statistik är inte sanning. Det har inte alltid med verkligheten att göra.
Nej.
Men på något sätt gör det att vissa komplicerade förhållanden blir lite mer begripliga när man sätter så tal på det.
Mm. Ja, men jag förstår. Vi får komma in och diskutera lite vad det är du är inom vin och statistik som du liksom irriterar dig på om det här. För det kommer ju inte från glädje, det här avsnittet. Det kommer inte från att du älskar någonting, utan det här är ju från illvilja. Nej, det är inte sant.
Jag har ett komplicerat kanske. Förhållande till statistik, som man,
så man säger.
Brukar säga.
Ja, just det. Ja, exakt. Och det ska jag väl säga innan vi börjar att diskutera här. Det är inte så att pappa och jag är några sådana faktaresistenta 4chan-personer som inte tror på klimatkrisen eller någonting. Det kan låta lite så när vi diskuterar det här. Men det är mer att det är intressant att ta vissa av de här informationen och statistiken när det gäller alkohol och borra lite i vad det betyder. Eller hur?
Nypa salt brukar det heta.
Ja, en grävskopa salt. Ska vi
ja, så kan det vara. Och, men jag fastar ju för det här och så, då kommer jag genast att tänka på någonting som jag undrar om du har hört.
Mm.
Att det finns tre typer av lögner.
Ja.
Lögner, vanliga lögner.
Ja.
Förbannade lögner och statistik.
Ja, just det. Ja, det känner jag igen.
Ja.
Det känns som att man har hört slängas med på olika tillfällen.
Det sägs att det var Mark Twain som kom på det här.
Uh-huh.
För att han hade lite svårt att förstå siffror. Och att det blir
lögn,
ja, men alltså han förstod inte, var inte så bra på att se, och när folk liksom slängde siffror i ansiktet på honom,
ja,
då blev han lite så här störd, irriterad, för han visste liksom hur de kommer fram till det här då.
Mm.
Jag kan inte förstå det här. Mm. Och jag tycker liksom att det slängdes för mycket med siffror. Det var redan på 1800-talet i olika delar av när man skulle bevisa saker och ting, och nu vill vi göra så här därför att vi har statistik på att
Ja, just om man kan sin vetenskapshistoria så är ju 1800-talet med liksom att allting skulle gå från religion till vetenskap,
ja,
så gjorde de ju vissa succé på hit. Sen är det ju jättemycket man kom på med 1800-talet som man trodde stämde för att man analyserade och såg det som inte var rätt, utan Nej. Det var bara.
Men jag får ju ändå säga att det finns alltså statistik och statistik.
Mm.
Det finns ju sätt att ljuga med statistik. Men det finns ju också sätt att tala om hur saker och ting förhåller sig.
Ja.
Systembolaget har ju statistik på hur många olika viner de har, hur många som säljs utav de här varje år.
Mm.
Kan man säga, det är rätt eller fel på några 10 flaskor, det har ingen betydelse.
Nej.
Man vet ungefär hur det är och vilka länder producerar mest vin i världen. Det är också statistik.
Mm.
Eller vilka länder har den största produktionen av vin eller vingårdar.
Mm.
Vilket i och för sig kan vara lite lurigt. Mm. Den statistiken tittar jag ju ofta på.
Mm.
För den visar att vissa länder har enorma arealer med druvodlingar.
Mm.
Men vad gör de med druvorna? De behöver inte göra vin utav dem.
Kanske gör russin.
Russin och matdruvor och allt möjligt, ja.
Mm. De producerar mest.
Så att det finns mycket sådana här felkällor.
Ja, jag fattar. Vi liksom ramlar oss framåt i det här avsnittet. Och jag tänker att jag, innan vi börjar prata om lite mer specifikt, så tänker jag att jag börjar med en kul fakta.
Ja, okej.
Okay. Ja. Och det här är ingenting med vin att göra, utan det är bara för nu ska det bli lättsamt här innan vi går in på det. Om du skulle prova en ny Coca-Cola-smak om dagen, hur lång tid skulle det ta för dig att ha smakat alla Coca-Cola-smaker som finns i hela världen av alla länder?
Och hjälp, jag ska alltså veta hur många Coca-Cola-smaker det finns.
Du kan gissa.
Ja, 200.
Mm, det är fel. Det skulle ta dig 9 år.
Va?
Det finns 3500 olika varianter på Coca-Cola.
Har du statistik på det?
Ja, det är det det där var. Det var statistiken. Du menar var den kommer ifrån? Det kan jag kolla upp
sen. Men det finns alltså inte, utan det har bara blivit så för att det är statistik.
Vad menar du nu?
Är det sant?
Ja.
Men då är det inte statistik. Statistik ja. Är per definition inte riktigt sant.
Ja, jag tänkte att jag skulle börja med ett litet skämt, kul, lättsam grej här. Men det gick ju inget bra.
Hur bra blev det? Ja. Nej, men jag vill faktiskt utveckla det här och det är det vi ska komma till här nu. Mm. Det här med statistik. För det egentligen är den ännu värre med en annan sak. För det är så, som vi sa, statistik, Systembolaget, Vingård och så här. Det kan man ju faktiskt tycka är rätt. Ja. Det finns det konstig statistik också. Men det finns något som är ännu värre, säger de, som har granskat det här. Och det är då andra tre lögner. Alltså på engelska kan vi kalla det för lies, damned lies and surveys.
Mm.
Och det är medicinforskare och granskare som har kommit fram till detta. Mm. Alltså vanliga lögner, förbannade lögner och intervjuundersökningar kan man säga.
Jag vet inte riktigt exakt vad intervjuundersökning betyder, men jag kan förstå, jag fattar.
Ja, när man börjar intervjua och så börjar man extrapolera siffror och sånt där, va?
Ja.
Och det är faktiskt seriöst det här. Är Journal of Graduate Medical Education har jag läst. Och det handlade väldigt mycket om hur fel det kan bli.
I intervjuundersökningar.
Ja. Och enligt dem så just intervjuundersökningar blir ofta väldigt... Det är så himla många parabler som gör att det kan bli fel. Även om man gör stora undersökningar. Men i alla fall, de här Journal of Graduate Medical Education menar att hälften av alla undersökningar som görs av den typen brister i metoden eller till och med alltså saknar tillfällig information för att tala om hur det är gjort.
Hälften av alla intervjuundersökningar brister i metodiken.
Ja.
Mm.
Och det finns ju vissa grundteser hur man ska göra sådana intervjuundersökningar. Jag är inte jättebra på det, men där påstår de alltså att 9 av 10 av dem bröt mot någon av de här grundreglerna för att man ska kunna göra en bra extrapolering av ett underlag. Så behöver man ju ha rätt underlag. Om man inte det och börjar dra ut konsekvenserna, ja då blir ju felet större och större. Liksom, det ökar exponentiellt.
Det beror ju på väldigt mycket vad det är, hur många man har frågat om och vad man använder det till.
Så är det.
Vad det innebär. Ibland så kan man ju göra fel inom det och man är medveten om det. Och då skriver man det i rapporten.
Så är det.
Ja.
Du sa om att 2/3 talar om de har något metodfel. Eller det kan finnas risk för det. Men 1/3 nämnde det aldrig fast det fanns metodfel som de kände till.
Ja, det är ju dåligt. Det ska ju inte då en handledare eller en mentor eller någon som godkänner det här då, beroende på vilken nivå det är, inte ta igenom då.
Nej.
Egentligen. Så det är ju fel. Annars så kan ju en slutsats av en undersökning, vad det nu är, vara att där kommer fram till med den här metoden, för nästa person som gör det är liknande grej, rekommenderar vi att göra på det här sättet istället, för det kommer bli bättre.
Så är det ju.
Ja, det var ju allmän diskussion här nu. Men vinvärlden, det är ditåt vi ska.
Jag måste bara tillägga, så medicinare är ju specialister på det här. Och dra fram olika sjukdomar och resultat för att gynna sin forskning och allting sånt där. Så att det har nästan en sån här självuppfyllande profetia när man gör vissa studier.
Jag kan för lite om medicinsk forskning. För
jag har pratat med en läkare som säger så.
Du har pratat med den statistiskt säkerställda mängden pappa.
Nej, jag har pratat med en expert.
Ja, förlåt. Ja. Ja,
nu går vi på vin.
Jag känner att du gräver lite en grop här, men absolut, fortsätt.
Vi kan prata om vin.
Ja.
Ja. I vinvärlden finns det ju... Ja, det finns mycket av detta med statistik också naturligtvis. Och, det är både på gott och ont. När jag skrev om det här för ett tag sedan så... konstaterar att det finns lika mycket glädjerapporter som det finns skrämselpropaganda.
När det gäller alkohol.
Ja. Den ena som jag tänkte på då var ett nyhetsföretag sedan att äldre kvinnor riskerar att hamna i en alkoholfälla därför att de dricker mer alkohol idag än förr. Och det byggde på en studie gjord på Göteborgs universitetet.
Mm.
Ja, och det var liksom så här, man studerade hur var det förr och hur är det idag.
Det...
intervjuundersökningar sen, hur mycket drack folk.
Var det rubriken i tidningen eller var det slutsatsen av rapporten?
Ja, alltså rubriken var ju att kvinnor över 75 har ett riskdrickande idag. Och då hade de tittat på kvinnor då som inte nästan hade druckit någonting innan. Och sen plötsligt så drack de upp till en flaska, alltså 75 centiliter i veckan.
Mm.
Och från nästan ingenting till, så var det ju en enorm ökning.
Mm.
Statistiskt sett.
Och då menar man att det här var ett risk, en riskmängd då, eller?
Ja.
Eller ökningen var en risk, eller vad var det som var en risk?
Ökningen.
Ja, okej. Okay. Ja, det är ju intressant. Jag tycker det är alltid svårt, nu vet jag inte exakt vad den... För det blir ju hur man använder den statistiken som blir problemet. Ofta har jag en upplevelse när jag har lyssnat på annat och läst annat om det här, är hur man rubriksätter det i tidningar eller forskningstidningar och vad man gör med det. Oftast är resultatet betydligt tråkigare än det. Men det blir ingen fart på det. Du får ingen intressant artikel om din forskning.
Det är väl ingen roligt att säga att kvinnor över 75 dricker mer vin i dagen förr. Då har de inte drack någonting alls.
Mm.
Det blir liksom lite tråkigt.
Ja, nej, men precis. Så ibland är det liksom, det är lätt att kasta ut på något sätt barnen med barnvattnet här. Men att det är liksom fel på den som gör undersökningen. Så behöver det inte vara, utan det är hur använder man det.
Hur man tolkar det här.
Exakt.
Ja, men så då också, nu har ju ändrats de här normerna för mycket man ska dricka. Men då kunde man dricka ett par, tre glas per dag.
Mm.
Och då hade det varit ett analysföretag som har läst om som sammanställde liksom hur bra det var att göra det.
Ja.
Och återigen här är det som glädjerapporter då. Att en moderat konsumtion då, 2-3 glas per dag, skulle innebära 50% mindre risk för demens. Hör nu.
Mm.
20-40% lägre risk för cancer. I bland annat lungor och lymfa. 30-40% mindre risk för att få diabetes. 30% minskad risk för högt blodtryck och proppar i hjärta och hjärna. Samt, har du häpnat, 20% mindre risk för att tappa kognitiva hjärnfunktioner. Alltså att bli dement.
Det här händer alltså om du jämför dig med någon som dricker för mycket jämfört om du bara dricker 2-3 glas per dag.
Eller inte alls.
Eller inte alls, okej. Okay. Risk för att dricka.
Jag vet inte, ja, men det är inte så folk funderar på det här utan säger, jaha. Det är ju 50% större, mindre risk för demens.
Ja, jättebra. Då har jag delat på det.
Ja.
Ja.
Det är bra med det.
Ja.
Var kommer det ifrån? Hur man räknat ut det? Puff. Vem vet? Ett antagande utifrån någonting.
Nej, men det är ju det där med individnivå versus generell nivå.
Mm.
Att det finns en viss procent av befolkningen som har en gen som är på något visst sätt.
Ja,
och då
jag
är det
fattar
de,
det.
Det är de som,
det är bara det att det blir så himla konstigt när det gäller alkohol och vinintag och sånt där. För att det är ju kontroversiellt överhuvudtaget att prata om alkohol och berusning och alkoholism och allt och sånt där. Som journalist, det är ju ett dilemma, det är ju ett problem för många.
Mm.
Att det är så för samhället också. Och för en journalist är det en lärdom som man tar till sig tidigt, kan jag säga, att inte börja jobba med alkoholrelaterade frågor.
Okej, för att det är...
För att det finns så mycket seriösa åsikter och seriösa problem. Du kommer aldrig kunna vinna en diskussion med någon som är alkoholforskare eller har någon som lider av alkoholism eller har själv lidit av det.
Det beror på varför du ska vinna.
Nej, men man kan tycka att vi skulle kunna ha... De tycker naturligtvis att folk ska dricka mindre alkohol i samhället.
Mm.
För det är bra. Titta på mig.
Mm.
Jag gjorde dåliga saker.
Alltså, men det är ju en personlig berättelse. Det är inte statistik.
Nej, men också läkare som har studerat och jobbat med de här då. Så att det är klart att det är ett problem.
Mm.
Men jag tycker också, för nu kommer vi till något lite mer aktuellt som jag har sett. En rubrik som heter 4 av 10 svenskar har alkoholproblem.
Det känner inte jag än. Nej, vad är det för rubrik?
Ja, men det har varit i tidningen nu.
Ja.
Eller motsvarande del skrev 3,3 miljoner svenskar har ett riskbruk. Och då handlar det om alkohol.
Det är ju jättemycket.
Ja.
Tredjedel av befolkningen typ. Eller,
ja, men det är jättemycket. Hur gick det där till?
Ja.
Ja, alltså, när jag ser sånt där så blink, blink, varningslampor. Och då blir jag lite nyfiken på vad det handlar om egentligen.
Vad är definitionen av riskbruk är det man undrar först då?
Ja.
Ja,
vad är det egentligen? Är det allt över noll?
Ja, det är en risk.
Det är en risk, ja. Men vad är risk egentligen? Om man börjar prata om risk, man tar risker här i livet.
Mm.
Och att dricka vin är också en risk alltså. Och dricker man över en viss mängd så är det ett riskbruk. Men man säger ju inte det om någonting annat. Jag brukar flyga ibland. Det är ett riskbruk jag har.
Nej, man säger väl det bara om konsumtionsgrejer tror jag.
Man kan säga om mat kanske. Att man konsumerar väldigt mycket
mat och droger,
dåliga hamburgare.
Mat och droger och rökning och sånt är det väl. Man har
bara för att det är en stor risk. Många tycker det är riskfyllt att flyga.
Mm.
Hur stor är risken att dö i en flygolycka, tror du?
Väldigt liten.
Väldigt liten, ja.
Mm, om man inte åker den här nya...
Men det är väldigt liten risk att dö i cancer på grund av glasvin också.
Mm.
Jag kollade upp flygolycka. En på 11 miljoner. Och för att gräva sin grav. En statistiker, de kan vara lite trevliga också. Sa det att man måste flyga en gång per dag i 55 000 år innan man dör i en flygolycka.
Statistiskt sett.
Statistiskt sett, ja. Man kan dö nästa dag. Man kan få, det bästa är väl att inte flyga alls.
Mm.
Då är det noll risk. Fast flygolyckor kanske innefattar också dem om ett flygplan skulle krocka i luften. Om man får en vinge i huvudet.
Ja, det menar de på marken.
Ja,
ja.
Det är också en flygolycka.
Men vad är det du vill komma med det här? Förutom att prata om det.
Allting har en risk, vill jag säga.
Ja.
Och varför är vissa risker värre än de andra? Mm. Alla flyger, alla kör bil.
Mm. Ja.
Det är inte så stor risk att dö i en bil heller.
Ja.
Men det är klart att det är... Vad var det? 2 personer på 100 000 dör i bilolyckor.
Mm.
Men man kan köra som en galning rally på grusvägar. Det är ju större risk.
Ja.
Eller man kan flyga i ett flygplan som flyger över Anderna. En gammal DC-3 från andra världskriget.
Ja.
Det är också en större risk.
Mm. Det är det.
Ja.
Nej, men det handlar ju liksom om vad man anser är normen. Och det är ju bara liksom ett mänskligt beslut vad en risk blir, är liksom. Det här händer. Anser vi att det är bra eller dåligt att det händer? Och när anser vi att vi börjar tycka att det är bra eller dåligt? Mm. Det kan ju vara, det är bara någon, det är inte så att det är fakta. Så här är det liksom, det är ett grundämne. Det är någon som bestämmer att det här är.
Grundämne är
det. Ja, men så här, det är någonting som vi hittar på att vi bestämmer att det är det. Sen kan man hålla med
eller inte. Ingår inte i den amerikanska konstitutionen.
Nej, exakt. Det är det säkraste vi har här.
För att hålla sig till.
Nej, men alltså om vi säger att så här. Nu har hälsovårdsmyndigheten eller WHO bestämt att det här, det är risk. Och då är det så.
Det är hög risk och så har de låg risk också.
Ja, men, och jag, det jag vill säga med det är att det är det mänskliga liksom bestämmandet av när vi anser att det är det.
Mm.
Är det 2 personer på 1000 som dör av den här anledningen, säger vi. Nu pratar jag bara någonting random här. Då säger vi, då är det en risk. Och så debatterar man, nej. 5 måste det vara, eller 1. Alltså så här, det är ju bara någon som har bestämt det. Vad det är, utifrån parametrar.
Är det så? Någon sitter och bestämmer. Alltså Världshälsoorganisationen har ju ändrat regelverket för hur mycket man får dricka för att man ska ha en riskkonsumtion. I och för sig låg riskkonsumtion.
Mm.
Och då var det så att kvinnor skulle dricka lite mindre för att inte hamna i riskzon.
Ja.
Och män fick det. Nu är det lika för män och kvinnor. Hur gick det till? Är det något så här medicinskt? Det finns säkert en under, men vanligt folk kan ju inte fatta det. Och då, att de har ändrat det. Mm. Och varför just 10 gånger 4 centiliter sprit i veckan får man dricka 10 olika tillfällen? Så man får inte dricka samma. 10 gånger 12-15 centiliter vin. Eller då 10 gånger en flaska starköl på 33 centiliter.
Mm.
Över det så är det liksom riskkonsumtion.
Mm. Och då menar du, du tycker liksom att det här är, låter lågt liksom?
Ja, men hur gick det till när man bestämde det här? Och det är det som de har utgått ifrån då på Folkhälsomyndigheten.
Mm. Ja, jag vet inte, nu sa du massa siffror här. Är det per vecka eller per månad eller vad
vecka,
är det?
Vecka.
Så man får dricka 10 öl per vecka?
Ja.
Det är nog inte aslite. Det är ändå, kan man dricka 10 öl en fredagkväll?
Mm.
Jag är riktigt redig på det.
Uh-huh. Stark bärs på fredagkvällen. Men man ska inte få dricka, det ska inte vara samtidigt, det ska vara utspritt på olika dagar.
Ja,
vill att man ska, ja.
Mm. Nej men precis, alltså, jag vet inte, det här kan vi prata om i en evighet. Men oftast när det gäller sånt här, och nu kommer jag mer från en sån polkand ideologisk vända.
Men pratar ni om det i utbildningen då?
Nej, alltså man pratar ju mer om vad man anser att en stat ska göra. Och det är det du pratar om i princip. Så här.
Och vad ska en stat göra? Bestämmer mycket vad gränsen för alkohol och lågrisk och högrisk
är. Och det, då blir det ju liksom, det, på ett sätt så är det ju här, blir ju ideologiskt. För att någon bestämmer, ideologiskt, men jo lite. Alltså någon, en stat bestämmer över dig vad du ska göra.
Som individ?
Ja, på någonting research, vad de tycker om det här. Och på, det är ju en samhällskostnad man försöker sänka.
Begränsa.
Alltså så här, för i grunden handlar det om så här, hur mycket får du skada dig själv? Du får ju åka skateboard. Det är ju folk som ramlar och åker skateboard. Mm. Men den samhällskostnaden är inte så stor.
Mm.
Man behöver inte göra ett förbud för skateboardåkning. Det gör man
klättra vandra. I berg är också farligt.
Exakt, men det är liksom inte så mycket kostnad för ett sjukhus eller ett samhälle att ta hand om dem som gör illa sig i berg. Däremot är det 8 miljoner som dricker alkohol, 3 miljoner som röker, 5 miljoner som snusar, eller inte vet jag. Då menar man att det här är en samhällskostnad. Kan vi sänka mängden som hamnar på sjukhus eller hamnar i beroende eller får problem med det här, så blir det mindre dyrt för oss. Om det bara skulle varit 50 pers skulle man ju strunta till det.
Ja, men då vill jag ta upp en sak som har diskuterats, eller fortfarande är en norm nästan i Sverige, man pratar om totalkonsumtionsmodellen som man hittade på i Frankrike. Ja, men det är liksom en... Det är inte sant att det funkar, men idén är att ju mer alkohol som dricks i ett samhälle, desto större skador får vi för alkoholrelaterade sjukdomar.
Alltså, säg den meningen igen.
Ju mer alkohol totalt sett som dricks i samhället, desto mer alkoholrelaterade skador får vi.
Just det.
Döds och våld, ja, allt möjligt.
Mm.
Sjukdomar. Och det sättet att minska då alkoholrelaterade skador är att minska den totala konsumtionen av alkohol i samhället.
Just det.
Och det kom de på i Frankrike på 1950-talet och avskaffade på 1960-talet. För det stämmer ju inte. Det är inte så att det blir bättre i ett samhälle om du minskar den totala konsumtionen. För de som dricker mest kommer fortfarande att dricka mest och göra sig mest självskada och kosta samhället mest pengar.
Det vet du att det är så? Eller?
Ja.
Ah, okay.
Mm. Ja. Och sättet att minska alkoholkonsumtionen, det är det de har hävdat i Sverige, är att minska tillgängligheten. Öka priset på skatterna.
Mm.
Det funkar inte. Och jag frågar mig fortfarande då, när du pratar om det här, varför går man inte på de som lever i ett stort riskbruk, högt riskbruk av alkohol? Det är ju de som står för 90% av allting som är relaterat, sjukdomar och våld och misshandel och allting.
Mm.
Och skador för att de klättrar i berg eller kör bilar eller vad som helst.
Jag antar att man försöker begränsa mängden som riskerar att hamna i det. Inte de som redan har ett högt riskbruk. Utan man försöker
Och de som hamnar i det då, det är ju också genetiskt betingat. Eller man... I alla fall, de här 3,3 miljoner, det är lite grann så här totalkonsumtionsmodell över det.
Ja.
Och hur kom de fram till det? Det är CAN, som betyder Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, som står för väldigt mycket statistik på gott och ont.
Mm.
Och mycket nära förhållande kan man säga till Systembolaget. De låter som man ska lita på. Det är deras uppgift att ta fram sådana här siffror.
Mm.
Men hela den här siffran bygger då på en självrapportering. Ja, Och vad innebär då? Folk får tala om hur mycket de dricker.
Mm. Hej, jag själva... heter Karl Johan. Jag dricker så här mycket.
Ja. Och det är sant. Och då skulle du inte ljuga om det.
Aldrig.
Nej. Men här utgår de från att alla ljuger.
Så att, gör de?
Ja, så att de dubblar alla siffror som folk har angett i den här självrapporteringen.
Men är det, de dubblar, det gör de bara rakt av.
Mm.
Det känns ju helt...
Och det säger de att det är liksom enligt etablerade statistiska normer, eller vad de säger.
Uh-huh.
Det är etablerat att man gör så, helt enkelt.
Uh-huh.
Och idag dricker ungdomar mycket, mycket mindre av olika skäl. Och äldre dricker lite mer. Och det är inte så farligt för äldre att dricka mer som det är för ungdomar att dricka mycket.
Nej. Uh-huh.
Det där vet man ju. Så att det det blir så att statistiskt sett så lever 3,3 miljoner människor utifrån de här siffrorna som då världshälsoorganisationen samlar. De lever alltså med ett riskbruk av alkohol.
Mm. Ja, men det är det som är spännande ju, för det utgår ju bara från vad normen är. Om man skulle ha de här 3,3 miljoner människorna då, inte vet jag, i Sverige början av, eller slutet av 1800-talet eller början på 1900-talet, när folk söp ihjäl sig, då skulle de här 3,3 personerna absolut inte ha ett riskbruk. Eller ha det, utan det är ju från normen vi har idag vad som anses vara.
Ja, det kan man väl säga. Och alltså risken innefattar alltså vissa former av cancer också, vilket ju man inte har pratat så mycket om när det gäller alkohol.
Ja, det såg jag att det kom på vin. Nyheter för inte länge sedan. Ja.
Och då var det, jag läser här i Svenska Dagbladet, att en statistikprofessor, heja dem, ytterligare en statistikprofessor i Cambridge. Eller?
Ja, alltså om du hade några statistikprofessorer som vänner så ja, har du inte det efter det här avsnittet.
Jo, men han är i Cambridge, är min kompis.
Det är din kompis, okej. Okay.
Han kommer bli.
Ja.
I alla fall, han är specialist på riskkonsumtion.
Mm-hmm.
Och i en intervju så sa han att man skulle kunna jämföra sig att 25 000 människor måste dricka ett glas vin om dagen i ett år för att det ska uppstå ett extra sjukdomsfall i cancer. Det är inte mycket.
Nej.
Och för den som dricker två glas vin så är den liksom enskilda risken att drabbas av cancer på grund av just konsumtionen 0,12 promille. Det är väldigt lite.
Det är också väldigt lite.
Ja. En på tusen.
Mm.
Och då har man inte räknat massa andra begränsningar i hur man får cancer och så vidare.
Mm.
Men då säger de så här, liksom, ja men tänk nu, man extrapolerar det här över hela EU, så blir det faktiskt 185 miljoner människor som lever i ett riskbruk där. De är då 3,3 miljoner i EU. Och tar du 0,12 promille av dem, då hamnar du på 200 000 människor ungefär. Och då börjar det bli grejer.
Hatar du 200 000 människor? Vill du att 200 000 människor ska dö?
Alltså, vad kommer det här ifrån? Och vad är det för människor då som kommer att drabbas av cancer?
Statistiskt sett 222 000 personer.
Ja, det blir det så exakt.
Mm.
Ja. Mm. Vad säger man om det egentligen? Ja, det är klart att det, som politiker måste man ju förhålla sig till det. Mm. 222 000 människor som hälsominister i EU. Vi kan inte acceptera att 222 000 personer i EU kommer dö i cancer på grund av alkoholkonsumtion.
Mm.
Vin.
Mm. Nej, det kan vi inte acceptera. Nej.
Nej. Då har man inte räknat med andra saker man kan dö utav också.
Mm.
Eller att man faktiskt har en viss skyddande effekt för hjärt- och kärlsjukdomar. Det måste man ändå säga.
Mm.
Alltså,
nej, jag vet, men jag fattar, det blir, och sen blir, kommer alltid bli... liksom jämförande där, så, ja, det är mer än vad som har dött i hela Ukraina och så här, Rysslandskriget.
Ja, man brukar jämföra med första världskriget.
Ja, exakt. Det är inte riktigt så. Det var lite fler där. Men, nej, men precis. Det, då blir det en siffra och det kan man göra politik av.
Ja,
ja.
Och statistik kan man flytta över till en annan statistik och jämföra statistik.
Ja, men alltså, nu har jag sagt det flera gånger, tror jag, men alltså... jag är inte lika kritisk mot själva statistiken som du är, utan vad man, hur den används av myndigheter, politiker, journalister och så vidare. Och jag vet att jag tittade på ett program här ett tag sedan med att forskare är ganska irriterade över, det här handlade om medicin då, och de här jag lyssnade på, kanske inte är så för alla, men de jag lyssnade på, de var irriterade över hur mycket de måste spetsa sin forskning för att de ska få budget till
nya forskningspengar.
Nya forskningspengar och att de ska få publiceras i The Lancet eller någonting. Ja. Och för att folk skriver om det och sådär. Då måste man liksom göra en spetsig analys av det som blir så här. Till slut så hamnar det på Aftonbladet att så här, grönkål är livsfarligt för ögonen.
Enligt forskare.
Ja, men precis. Och då blir det så här. Och det vet jag att det är många som så här, för att det är inte så intressant att så här, det finns en sann möjlighet att en 25% ökning från 0,0001 till 0,001,5 eller någonting. Ja. Men 25% ökning låter jättefarligt. Och det är det jag försöker som märker skjuta lite fokus från, att de som gör det här har good intentions, de undrar, men det blir hur man använder det här, om det hamnar i kanske när det gäller alkohol IOGT-NTO till exempel. Ja. De kommer ju vrida på det här 100%.
För inte att just grönkålen.
Grönkål hatar ju de på IOGT-NTO.
Det gör de,
ja. Ja, det är det de är emot. Först det och sen... Nej, men, och det är det som jag kan irritera mig lite på.
Ja, men det är väl kanske två krafter som driver på det här. Forskare som vill ha nya pengar och forska fram någonting. Kan då som har pengar för att ta fram massa uppgifter som hänför sig till alkohol och narkotikaupplysning då.
Mm.
De måste ju också göra sånt där. Och så spetsar de till det i sin tur för att få uppmärksamhet för det. Men annars är det ingen vits att de tar fram de här siffrorna.
Nej.
Och du måste ju sitta där. Vad kommer folk tycka om det? 3,3 miljoner.
Mm.
Det var någon som sa då i nyhetsrapporteringen när det här kom ut att ja, det får man ju ta som man vill. Men det är kanske en påminnelse till folk att det är inte så bra att dricka vin och alkohol i större mängder.
Mm.
Och då har man ju gjort någonting för folk, den så kallade folkhälsan också.
Mm, det är bra, det vill man göra.
Ja. Men jag tycker frågan är, den individuella frågan måste ju vara, hur mycket risk vill man utsätta sig för själv?
Mm.
Och det är ju väldigt individuellt.
Mm.
Jag menar, många är ju väldigt riskbenägna.
Mm.
Och ju äldre man är, desto mindre riskbenägen blir man ju. Och då bryr man ju sig inte riktigt om de här 0,0112-12%.
Nej, alltså du menar att när man blir äldre skiter man lite i det. För att det här kommer inte påverka mig. Nej,
och när man är ung så skiter man i det av andra skäl.
Ja, så det är alla från 30 till, även när man börjar räkna som gammal. 30 till 60. Alla där, de gäller det.
Lite så.
Ja. Jag
som lyssnar på det i alla fall. Men...
Ja. Det är ju, jag tycker också, alltså så här, jag stör mig också lite på när man tar det för givet och inte tänker på, alltså jag stör mig på båda, jag stör mig på allt egentligen. Alltså så här, dels sådana personer som ser statistik och skiter i det direkt, för att det där är ju statistik och det hatar jag.
Mm.
Och sen tycker jag också att det är störigt med personer som är så här, nu säger Folkhälsomyndigheten det här. Då måste jag göra exakt så också. Utan det gäller ju att ha någon form av liksom tolkning det av det. Eller försöka
nypansalt. Men exakt. Det är ju väldigt svårt att förhålla sig till nypersalt. När vi har experter och Centralförbundet för alkohol- och narkotikupplysningen.
Ja.
En närmast myndighet som talar om hur det förhåller sig.
Mm.
Och det är en jättestor pekpinne de slår upp sig. Ta det nu försiktigt, ni lever i ett riskbruk, svenska folket.
Mm.
Åtminstone gör... 40% av er är över 17 år.
Ja, gå ut och gör gymnastik ihop i grupp i såna rutiga kläder, randiga kläder.
Ja. Nej, vi pratar ju om att det här mycket kan bli vad man kallar så här plakatpolitik.
Mm.
Som vissa partiledare ägnar sig också. Mm. Och slänger fram grejer och sen så en liten brandbomb här och sen så tar det fyr och sen...
Mm.
Blir det bra oftast så de får uppmärksamhet.
Mm.
Typ Trump och andra.
Mm. Ja, men, och det är det jag tycker det är en jätteskillnad i det här. Vad man anser och hur det är på något sätt. Alltså, så här, tycker jag att det är ett problem att 222 000 personer dör av cancer i Europa på grund av alkohol? Så här, nej, för att det är det minsta problemet vi har. Vi har 8 miljoner som dör av halsfluss eller något annat. Det visste du inte. Nej, men alltså så här, det blir ju ett beslut vad man tycker om det här.
Eller hur många som dör i trafiken i Europa, vet jag inte. Men det är,
ja, det är minst 10 personer.
Ja, vet du. Men jag ser liksom plakatpolitik. Jag tänkte på den med rubriken. Vad var det? 3,3 miljoner svenskar har ett riskbruk.
Ja.
Det hade inte varit så himla kul om man hade rubriken. Ja, vad kan man säga? Risken för cancer vid moderat alkoholkonsumtion är nästan försumbar.
Mm.
För alla friska människor. Det är ingen bra rubrik.
Nej, men det är,
men det är ganska sanningsenligt.
Om du läser rapporter är det ju så det står i slutsatsen.
Ja.
Det är oftast jättetrist och det blir ingenting bra. Och sen tittar man på det där och så är det någon person på ett parti eller någonting som ser det här och säger någonting om det. Och hittar en bra vinkel på det. Eller en journalist eller vad, mm, vad det nu kan vara.
Ja. Man kan väl konstatera då, för att knyta ihop säcken här,
ja,
att det är väldigt roligt med statistik och det blir väldigt mycket plakat utav det här.
Mm.
Uppblåsta siffror och annat i rubriker. Därför att det är alla svenskar, får man säga utan undantag, har ju ett förhållande till alkohol. Och det finns väl inte så många produkter, bilar möjligtvis också.
Mm.
Man har ett förhållande till det, även om man inte har körkort, även om man inte dricker alkohol. Så måste man relatera till det på varför kör du inte bil? Eller varför dricker du inte alkohol? Eller varför dricker du så mycket alkohol?
Mm.
Varför kör du som en jävla vettvilling?
Mm. Mm.
Så att det, liksom, man måste kunna svara på det här, men ja.
Nej, men det är klart att så här, om du, du hävdar liksom att man måste ta mer individuella beslut. Mår jag dåligt eller får ångest av att dricka alkohol, då är det klart att du ska göra det då. Men du tycker du är irriterad över den liksom statliga apparaten som säger det här.
Och jag tycker att den statliga apparaten ska ta hand om de som skapar de största problemen med detta. Innan de börjar skapa problemen eller hjälpa dem ur det hela. Det kanske är jättesvårt, men man kan ju åtminstone se vilka som ligger i ett högt riskmissbruk av alkohol som kan ställa till och bli väldigt dyrt för samhället.
Mm.
Jag tycker det. Hur ska vi sammanfatta det här nu? Är du inte klar?
Jag är klar. Alltså det är klart man kan tycka så mycket som helst om det här. Det blir ju, det är väl kanske också bara från vinkeln jag kommer. Alltså man hamnar i en diskussion kring hur stor makt staten ska ha typ när det gäller sånt här.
Mm.
Och särskilt när det gäller alkohol, för att vi har väldigt statsreglerad alkoholpolitik i Sverige.
Ja. Har man rätt att supa ihjäl sig?
Ja, det har du. Så länge du inte hamnar långsiktigt på ett sjukhus.
Då har du gjort fel.
Ja, då har du gjort fel. För då blir det dyrt för svenska sjukhus.
Det tycker inte samhället om.
Nej,
nej,
det gillar vi inte.
Ja. Ja, då konstaterar jag som slutkläm att det finns en risk som är 100-procentig.
Vad är det?
Här i livet. Att man dör.
Ja, just det.
Och det gör man ju till slut. Det är nämligen väldigt, väldigt farligt att leva eftersom man dör av det.
Ja, det måste vi sluta med faktiskt. Oj, det är ju, vad heter det? Death and taxes heter det, va? Två saker man aldrig kan undvika.
Ja.
Att betala skatt och dö. Så ja, det var vår agendadebatt idag. Där vi har diskuterat det här. Och jag vet att det är många av er som lyssnar som kanske har en djupare inblick i det här, eller kan mer. Det här får ni jättegärna säga saker till oss, ja, eller skriva alltså, gruppen.
Här är ju Facebookgruppen perfekt.
Ja, jättebra.
Vad tycker ni om sånt här med alkohol och siffror och statistik?
Ja.
Och ska folk skriva en på näsan, eller hur är det? Ja. Hur förhåller ni er till, ni som lyssnar, till allt detta man hör?
Mm. Precis, vad ska man göra? Diskutera i gruppen. Häng på! Kul att ni har lyssnat.
Mm.
Hoppas att det här var ett intressant avsnitt, även om ni inte lärde er om någon mer lokal vinmakare i Bordeaux eller någonting. Så kommer vi höra sen om 2 veckor när nästa avsnitt kommer.
Ja, vi lever och har hälsan.
Vi lever och har hälsan. Skål!
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.